Välkomna till det 58:e avsnittet av Sveriges snabbast växande poddsensation Lilla Drevet. Det är ett pratprogram om politik och samhälle som vi gör i samarbete med Aftonbladet Kultur. Vilka är vi den här veckan? Som alltid är det jag, Ola Söderholm. Som oftast är det du, Kringlan Svensson.
Mm, just det.
Hej, hej.
Hej.
Och vikarie för tredje gången, va?
Ja.
Då har vi Moa Lundqvist, heter
hej.
Du.
Hej,
hej. Trippel. Ni som kryssat Moa skriker bingo. Mm.
Just det, Lilla Drevet bingon. Mm. Som vi sitter hemma med och kryssar i. Vi börjar med nyheterna om att Jimmy Åkesson har frisknat till.
Ja, just det. Mm.
Minns ni Jimmy Åkesson?
Ja.
Tror det.
Han är partiledare för Sverigedemokraterna. Minns ni Sverigedemokraterna?
Minns de.
Ja.
Ett parti som framförallt brinner för att hjälpa flyktingar på plats.
Ja.
Ett genuint engagemang som vi inte betvivlar. Men Jimmy har varit sjukskriven. Så en annan kille har fått vikariera som partiledare i några månader. Men nu är Jimmy tillbaka och kan återigen vara ansiktet utåt för den här rörelsen som är så besjälad av att hjälpa flyktingar på plats. Återigen skulle jag aldrig falla mig in att vara cynisk.
Nej,
nej, det är tur.
När det gäller det här.
Jag tycker han har en glad ton.
Betvivlar som sagt inte en sekund det här genuina engagemanget för att hjälpa syrier på plats.
Nej, nej. Det är ju inte heller det handlar om detta. Det är ju att en sjuk människa har blivit frisk.
Och det är stort för Sverigedemokraterna.
De lama kan gå.
Jimmy har ju en hjältestatus bland medlemmarna.
Mm.
Han är den här främsta symbolen för den här liksom resan in i finrummet. Han har varit med sen när de bara liksom var ett gäng Ultima Thule-diggare med bombarjackor som stod på en parkeringsplats i Eskilstuna och skrek "Rädda syrierna i Syrien."
Mm.
Ja.
Bevara Syrien syriansk.
Ja, Jimmy har lyckats ta det där hjälpa flyktingar på plats frågan ända in i riksdagen.
Mm.
Just det tänkte jag på. Är Jimmy den enda manliga politikern som är sitt förnamn?
Han är mer konsekvent sitt förnamn i alla fall.
Jag kommer inte på någon annan i alla fall.
Nej, för det finns ju den här observationen som jag inte är först med, men ni vet att folk alltid vill säga Mona och Margot och Maud om kvinnliga politiker.
Ja, och så annars blir det så här Palme och Persson och
Reinfeldt och Löfven, Hägglund och manliga. Man är inte lika respektfull och formell mot de kvinnliga politikerna.
Nej.
Man är som en gå-på i telefonförsäljare, bara våldför sig på en främmande persons förnamn.
Ja, just det.
Hej Mona, hur står det till med dig idag? Jag har inga problem med att vara kladdigt intim med utrikesministern. Hon är ju bara Margot, eller hur? Maggan
ja,
för helvete.
Men det ligger ju faktiskt något i det. Det är något vidrigt med att vara på first name basis med politiker. Det antyder ju att man är kompisar.
Ja, ja precis. Det finns ju en så här halvtomt, halvfullt grej här. Mm-hmm. Dels det här då inte lika respektfullt formell, men å andra sidan familjär och hjärtlig.
Varför ska man vara det med sina makthavare?
Ja, men, ja.
För de är så snygga.
Ja, det kan vara det då. Mm.
Ja, men det kan vara något positivt också. Och kanske vara förnamn. Eller det är svårt att veta vad är bäst, vad förnamn eller efternamn med sitt folk.
Jag tror man ska vara på efternamn. Eller?
Ja, man utstrålar förtroende kanske mer då.
Mm.
Det här med att ha politiskt förtroende, ha kostym och glasögon och se bekymrad ut som Anders Borg. Det funkar bättre om man har efternamn med sitt folk.
Mm.
Ja, men det kan jag hålla med om.
Och man vill liksom inte släppa ut någon som man är på förnamn basis med på torget och skjuta det även heller. Man håller sig ifrån.
Ja, just det.
Ifall makten skulle korrumpera så vi blir tvungna att göra det. Så det är dumt att vara du och bror med ens tyranner. Det
blir för personligt.
Men då är det ju makthavarens perspektiv bättre att vara förnamn i det fallet.
Mm, så
det finns för- och nackdelar.
Ja, jag ser mycket nackdelarna.
Men det var någon som gjorde en undersökning om valrörelsen 2010 som hade märkt att det alltid i alla tidningsrubriker stod Mona möter Reinfeldt i debatt.
Mm.
Och det känner man ju väldigt så starkt själv också, att Mona och Reinfeldt, det är så det ska vara.
Mm.
Hon är Mona, han är Reinfeldt. Så är det.
Fredrik och Salin.
Ja, men hade man sett den rubriken,
ja,
då hade man ju blivit helt mindfuckad.
Salin. Är det inte han som recenserar filmer i God kväll?
Ja, just han som är ganska snygg och sitter på en hög stol.
Och ganska rolig, ganska karismatisk.
Ge fyra stolar åt nya Paul Thomas Anderson.
Mm.
Ja, men hade man sett det, Salin mot Fredrik, då hade man ju... Ja, man blev helt mindfuckad. Man har tittat på den rubriken och bara kisat. Som så man såg en så här 3D-bild, läste det igen och igen. Så dragit tidningen fram och tillbaka, liksom. Kolla på olika avstånd. Man säger, vad är det här nu? Vad tror ni att ni försöker göra nu? Vänta nu.
Någon försöker med mig skämta aprillo.
Mm. Han hade blivit helt jävla vansinnig.
Ja.
Det blir så där, om du vet det klassiska klippet från hur det lät i Radiotjänst växel efter att de för första gången hade en kvinnlig nyhetsuppläsare. Det blev folkstorm.
Det är väldigt roligt. Det kan vi rekommendera lyssnare som inte har hört att leta upp och lyssna på.
Ja, den känslan att alla är helt tokiga fast ingen vet riktigt varför. De bara känner att deras cirklar rubbade på ett otäckt sätt. Och jag har bara stark känsla av att det här är barockt. Det står Salin mot Fredrik, jag får ont i magen, känner oro, en kall vind i mitt bröst. Hela livet blev en David Lynch-film plötsligt. Salin mot Fredrik och en dvärg pratar baklänges. Allt känns skevt, snälla väck mig.
Ditt case är alltså att Jimmy Åkesson är femininiserad på det här viset.
Ja, det finns då en manspartiledare som kallas vid förnamn, Jimmy. Den kalla vinden i hjärtat han orsakar inte att göra med att han kallas vid förnamn. Det känns naturligt att han är förnamn. Jag vet inte varför det går bra med Jimmy men inte då med Stefan eller Jan.
Är det att det är lite speciellt namn också? Att det är så ovanligt att det är, vad ska man säga, ett namn från den socioekonomiska gruppen hörs i de här sammanhangen.
Ja, att det är någon så här klasshatgrej i det.
Nej, men jag menar alltså att det sticker ut namnet Jimmy bland alla Göran, Olof,
Anders.
Anders, liksom. Jag har ingen förklaring annars. Menar att det är ovanligt som ett artistnamn nästan.
Ja, just det. Ja, men det är kanske något med det att man inte känner det behovet av att vara formell och respektfull mot Sverigedemokrater. Eller så känner man då behov av att vara familjär och intim med Sverigedemokrater.
Just det, något av dem. Vilket är det?
Men jag får för mig att mer obehagligt. Inom Sverigedemokraterna så älskar de också att säga Jimmy. Alltså det finns, nu har inte jag det helt top of mind, men om man är inne på deras hemsida så är det ganska mycket så här, vad säger Jimmy?
Ja, heja Jimmy.
Jimmys hörna.
De hade en t-shirt där, heja Jimmy.
Jimmys glada sida, där det är lite knep och knåp.
Ja, men det kanske är en del, att de vill ju verkligen vara så här verklighetens folk. Att det är en sån paketering.
Fast de andra har ju blivit väldigt mycket sina förefternamn. Björn Söder, Mattias Karlsson.
Men det ligger nog något i det där, att en politiker som heter Jimmy, det kanske aldrig har hänt förut i Sveriges historia.
Nej, det har du väl. Ja, kanske en politiker.
Ja, någon kommunpolitiker.
Men det låter liksom som kanske någon så här bok av Tage Danielsson, en liten kille som heter Jimmy som blir partiledare, eller liksom sån som Fimpen eller såna, de får spela med de stora killarna i landslaget. Att det har liksom såna konnotationer. När han sätter på sig sina magiska byxor så blir han partiledare och får bestämma över de vuxna. Du en inte, sån bok tänker jag på.
Du är inte partiledare, du är högerytter i Åshöjdens BK.
Att han är lite Benny Guldfot över det namnet.
Ja, men det här var ett sidospår. Jimmy Åkesson kommer tillbaka på fredag.
Just det var det.
Grattis, det var ju så många som var så ledsna för att han var utbränd. Nu kan de tyckte det var så hemskt att det snöjen skämtade en gång om det.
Så det var känsligt.
Ja, det var
för det är faktiskt jättejobbigt att bli utbränd.
Ja, men det är. Nu kan de ju fira då att Jimmy Åkesson är tillbaka och kan stärka det nationalkonservativa partiet.
Ja, nu får de vaka över snöjens Twitter när Skavlan sänds på fredag.
Absolut.
Att jag ser inte jag något mera någon mer så attack på demokratin. för det är ju där han ska göra comeback. Har ni hört det?
Ja, jag har läst om detta.
Det är hans första dag som frisk förklarar då.
På fredag?
Det är onsdag nu när vi spelar in den här podden som 2 dagar. Och jag funderar liksom på hur ska Jimmy Åkesson göra för att hans återkomst ska bli så spektakulär som möjligt.
Ja, det finns ju en viss press när man har varit borta ett tag.
Just det.
Jag har tänkt på det, jag har ett par förslag.
Yes.
Iklä mig rollerna som SD-spindoktor. Skavlan presenterar honom och säger då: ta gott emot Jimmy Åkesson. In på scenen kommer då Ebba Busch Thor.
What?
Förvirring uppstår.
Just det.
Ja, en stor förvirring.
Och då sliter Jimmy Åkesson av sig ansiktet och säger: haha, det var jag hela tiden.
Jag är mind blown.
Det blir burkt och oska. Tapeterna börjar blöda. Jimmy slår Skavlan i bröstet. Han penetrerar huden och sliter ut Skavlans fortfarande slående hjärta. Håller upp det mot kameran och skriker: jag är skaparen och förgöraren. Sen är det väl dags för musikgästen.
Vi lägger i kanske-lådan.
Lisa Nilsson.
Jag har sjungit för kungligheter runt om i hela Europa.
Mm. Okej, okay, ett annat alternativ.
Ja, det är bra att det finns.
Mm. Ja, för säkerhets skull. Mm.
Jimmy kommer in i Paris Saint-Germain matchtröja.
Mm. What?
Sliter av den, blottar sin bara överkropp som är superdeffad.
Okay.
Och helt nedklottrad med tatueringar. Tatueringar med namn på några av världens mättaste människor. Så Karin, Görad, Anders. Och han säger då att om jag kunde hade jag skrivit vartenda namn på min kropp. Men det finns 9 miljoner svenskar i Sverige idag som är jättemätta. Och allt för många av dem är barn. Men från och med nu när ni hör mitt namn vill jag att ni tänker på deras namn. Och när ni ser mig vill jag att ni ser dem.
Den här idén gillar jag.
Den är väldigt stark.
Det är lite som att resa ett monument över alla som inte dog i förintelsen.
Framförallt en spektakulär comeback.
Ja, framförallt det. Det här är en podd. Det sa du kanske, Ola.
Ja.
Ett radioprogram.
Mm.
Nej, en podd, Ola. Inget radioprogram.
Du lurar in mig den.
Ja, jag lurar dig. Jag fick det säga
och
ja
jag
till en grej.
Fast
du höll din kyla där. Och det är härligt att se. Vi fick inte göra det här programmet på radion. Så vi gör det själva.
Just det.
Och nu skulle vi inte komma tillbaka sen som de bad oss.
Nej.
Ej. Vi är stolta poddare. Och när man är det så blir man irriterad när själva mediet kritiseras. När man märker det. Ja, men lite kan jag ändå. Okej, du får tya dig lite, Ola. Jag kommer in på exempel. Okej, jag håller med. Så här, jag skiter ofta i om poddmediet kritiseras. Men det är sättet. Det är sättet. Jag ska komma in på vilket sätt det har kritiserats på nu på senare tid. Men det är irriterande när man märker att det finns krafter som helst vill centrera det kulturella uttrycket radio till en liten grupp självutnämnda experter. Som tack vare sitt ängsliga förhållande till samtidens uppskruvade kulturdebatt kan anses vara någon slags objektiva smakdomare. Alltså att allt ska göras av public service. Det är ju liksom andemeningen när man kritiserar slentrianmässigt mediet podcast.
Jag menar, kritiker som automatiskt tycker att det Sveriges Radio gör har legitimitet.
Ja.
Och det som de är fria poddar är skit.
Alltså det finns ju någonting med att säga att det som inte staten gör mest är trams.
Mm.
Om man skulle säga så, det är bara trams. Därför läser jag bara böcker som staten ger ut. Därför lyssnar jag bara på musik från det statliga skivbolaget och bara radio från det statliga radiobolaget. Då är man ju lite av en tönt, väl? Eller?
Ja, det räcker inte, tycker jag.
Nej, jag tycker
det håller inte ihop.
Ingen skulle vilja ha det samhället, kanske. Det staten gav ut all kultur. Public service har ju liksom fördelar, men vad är det för fel på alternativ, kan man fråga sig. Minns ni, du kanske inte minns detta, Moa, men Ola kanske minns när det bara fanns 2 tv-kanaler.
Mm.
Hur dålig tv det var. Det är, som min vän säger, hur länge ska vi behöva ljuga om att 5 myror är fler än 4 elefanter var ett bra tv-program?
Gick det då när det bara var 2 kanaler?
Ja, det gjorde det. Och det sög något kopiöst.
Det här är väldigt kontroversiellt. Det hör jag direkt fastän jag inte har en åsikt om 5 myror.
B?
Alltså det konstigaste... Alltså
det, B! B!
Men det är också med 5 myror är väl att det är en remake bara?
Det var väl en liten fattigmans öststatsvariant av Sesame Street ungefär.
Att det är så här konstigt att det här är... Liksom så här, kronan är juvelen.
Exakt.
I vår svenska barn-tv.
Här är liksom massor av barnpsykologer och kopplat elektroner till pupillen på barn för att se vad deras liksom, ögon rörde sig på skärmen.
Ja. Men man vet att liksom, alla så här, vår föräldrageneration, alla svenska proggar var så här, och vad fint att vi har sån här barn-tv. Exakt. I Sosse-Sverige som de inte har där i
för det var
en sån här amerikansk skit. Och så är det liksom en jättedålig kopia av amerikansk kvalitet.
Men det var ju så pedagogiskt. Varje vecka fick man lära sig en ny bokstav. Efter 28 veckor så kunde man alla. Och det är så man lär sig läsa. Barn älskar när andra barn bokstaverar sina namn långsamt. Åh, vilket bra program. Vad är det på TV3? Snurresprätt. Eller tre vuxna som sjunger sången om B. B, 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 B. Detta vet vi ju nu. Idag vet vi ju detta. Ändå finns det en utbredd skepsism och respektlöshet mot de alternativ som finns till public service. Alltså då, eller till public service radio här då tänkte jag prata om. Alltså poddar. Mm. Lång introduktion bara för att berätta att jag läste en krönik av Nina Lekander.
Okej.
Okay. Mm-hmm.
Rubrik. Här är poddarna som du ska lyssna på i år. Och sen kommer en märklig inledning. Jag läser här då ur Nina Lekanders text. Jag får lov att erkänna att jag, likt Sam Sundberg i Svenska Dagbladet, är om inte direkt allergisk som smula pressad av poddar. Eller åtminstone överflödet av dem. Särskilt när de befolkas av röster som är bara allt för fnittrigt eller flabbigt mysöverens med varandra i uppåt en timme. Vilket, som Sundberg påpekar, är en oändlig tid i jämförelse med att skumma en 10 000 tecken lång bloggpost. Det här är alltså en människa som är nästan allergisk mot poddar.
Just det, känner jag har valt att nu gör en lista över de poddar.
Att vara poddrekommendatör på Expressen. Trots att hon känner ett äckel över att det finns så mycket poddar. Hon är pressad över att det finns så mycket poddar. Hon ansåg att hon hade kompetensen att rekommendera poddar till svenska folket. Och det tyckte hennes chefer att hon hade.
Mm.
Kanske blev de lite bekymrade när de insåg att deras avlönade poddrekommendatör berättade så öppenhjärtligt om sin poddallergi. Men bara tanken på att ett annat medium skulle behandlas på det sättet. Du har aldrig tittat på tv. Vill du bli vår tv-rekommendatör? Tipsa folk om vilka serier som går. Du är allergisk mot filmer där en hora gift sig med Richard Gere. Du kan väl vara vår Pretty Woman-expert på redaktionen. Och vilken tid det tar att lyssna på en podd. Oändlig tid i jämförelse med att skumma en 10 000 tecken lång bloggpost, säger alltså Nina Lekander och Sam Sundberg i Svenska Dagbladet. Helt riktigt, en timmes podd är ju en av de grejerna som tar längre tid än att läsa en bloggpost.
Mm, mm.
Det får vi nästan acceptera att det finns saker.
Det tar en timme,
en entimmes podd tar en hel timme.
Det får man vara inställd på redan när man trycker på play att
när ett
50 minuter så.
Ja, precis.
Det blir 50.
Det är så jävligt.
Så du har liksom 1800 tecken till ditt förfogande att skriva en liten grej i Expressen.
Om du inte
och du slösar då 100 tecken på det här konstaterandet att det tar att en timme är längre än 5 minuter.
En oändlig lång tid i jämförelse.
Det får, ja, Nina Lekander får göra det valet. Hon får disponera sina 1800 tecken så om hon vill.
Som är experten som ska rekommendera poddar för Expressen Kultur. Hon skriver så här till exempel. Nu vräker även proffsen i Sveriges Radio ut poddar. Jag har lyssnat på några, varav superproffsen Daniel Öhman och Bo-Göran Bodin hittills är bäst.
Mm.
Sveriges Radio har riktiga superproffs.
Det är de här som håller på att avslöja Saudi-vapnen hela tiden.
Mm. Gräv.
Det är de är ju proffs liksom.
Mm. Ja.
Och sen följer liksom ett tipsande som mest inriktas mot Sveriges Radios reguljära program, heter det så? De som ändå sänds ut på FM-bandet liksom.
Mm.
Just det, men går att lyssna på som podd.
Går
också.
Även att lyssna på podd. Vad är skillnaden, frågar sig Nina Lekander. Får jag nästan berätta, så här, det är ingen skillnad. Det är exakt samma program. Det är ingen skillnad alls, Nina Lekander. Roligt, hon gillar Kalle Linds Sveriges Radio-podd Snedtänkt.
Mm.
Skriver, nu ser jag att serien har pågått länge, men är märkligt oomskriven. Beror det på att den proddas i Malmö? Nej, Nina Lekander. Det beror på att sådana som du skriver om poddar. Folk som inte har en enda aning. Ingenstans förklaras det varför Expressen valt att fokusera på SR-poddar i sina professionella rekommendationer.
Den här texten var bara ett svep över SR-poddarna. Att de struntar i övriga poddar.
Hon nämnde 15 poddar. 14 av dem råkade vara producerade av Sveriges Radio.
Mm.
Sen var det Flumskolan också då, som görs av vår kollega Johannes Klinell för Aftonbladet också. Det är ju liksom som att rekommendera böcker från ett förlag och inte kommentera det och tycka att det är rimligt. Men visst, så får man göra. Men jag tänker så här att kanske är det så att en människa som är närmast allergisk mot poddar inte har så bra koll på poddar. Jag bara slänger ut det.
Ja, man känner ju spontant att det finns en risk att man håller sig undan poddar lite om man känner att man hatar podd.
Om man har den här allergin, att man då kanske går den enkla vägen i brist på kunskap och bara kollar vad finns på SR.
Ja.
Och att det kanske gör en till en sämre poddrekommendatör. Jag bara slänger upp det som, som liksom något man skulle kunna fundera på.
Absolut.
Och lämnar Nina Lekander i det här. För hela metaforiken med att vara allergisk kommer från en krönika av Sam Sundberg från januari i år, som Nina Lekander gillat och länkat till.
Hon har skrivit en som har kommit nyss i Expressen, en krönika, och där, då citerar hon
den, det är
Steve Sam, Sam Sundberg.
Sam Sundbergs Andas barn, Nina Lekanders text kommer ur. Det är han som skrivit krönikan Livet är för kort för pladderpoddar.
Nej, men de tar det på stort allvar ändå.
Ja, det är ju delar av ditt liv, ditt enda liv som går till spillo när du lyssnar på en podd.
Jag har ett sånt perspektiv hela tiden att nu är det mitt liv som går när jag sitter och lyssnar på det.
Tror du Sam Sundberg sitter ner och kissar? Inte en chans. Slösa tid.
Kissar hårt.
Han kissar i handfatet. Här ska inte spillas onödigt liv av mitt enda liv. Han inleder sin krönika så här. Jag vet att det är förskräckligt omodernt. Men man rår nu inte för sin kropp. Och om jag kan stärka andra som befinner sig i samma situation är det värt stigmat som det medför att avslöja min diagnos. Vad tror ni det är för diagnos han har?
Allergi mot podd.
Aha, jag lider av poddallergi. Yeah. Sen kommer riffet som vi känner igen från Nina Lekanders artikel om att poddar är så långa. Det är ju en timme, en tidsepok som ni kanske minns är olidligt lång jämfört med att till exempel läsa en bloggpost. Podden ställer krav på lyssnarna och det borde den även göra på poddskaparna, skriver Sam Sundberg. Och på poddkritikerkåren kanske, Nina Lekander, Sam Sundberg, som avfärdar innehållet i poddar så här. Det här tycker jag är ganska intressant. Det är en särskild genre poddar jag har besvär av. Det är där två eller flera pratkvarnar maler på om sina liv, aktuella händelser eller något nischat ämne som intresserar deras publik. Alltså inte alls som radio. Detta är signifikant för poddar.
Det är oerhört många kategorier och genrer som avfärdas i en medel där. Det blir jävligt svårt att vara radioskapare om man ska tillfredsställa Steve Sam, Sam Sundberg.
Men det finns en kvalitetsskillnad mellan podd och radio som han har noterat. Han skriver här vad som utmärker poddar. Det pågår ofta timvis, som ni vet.
Just det.
Det är enormt lång tid. Omsorgsfullt fyllda med ett intellektuell substans som hade räckt för en kvarts genuint bra radio. Så att det är bara en fjärdedel så bra som radio. Mer än så kan poddar inte bli.
Okay.
Och då frågar jag så här. Okej, vad är det för jävla substans i hans artikel? Ska vi undersöka den intellektuella substansen i Sam Sundbergs artikel? Jag tänkte göra det genom att utgå från ett citat han har här. Där han tassar in på de intellektuella markerna. När han citerar Marshall McLuhan, som ju är en intellektuell gigant. Så här skriver den intellektuellt substansfyllde Sam Sundberg. Mediet är budskapet, som Marshall McLuhan sade. Och budskapet är inte bara att vi lever i en narcissistisk tidsålder där behovet av att höras och bekräftas driver människor att spela in sina småputtriga konversationer, utan också att vi drabbas av en intellektuell ensamhet som driver folk att lyssna. Hänger ni med? Man kan lyssna på poddarna och så får man en känsla av, att lyssna på innehållet så får man en känsla av vilken narcissistisk tid vi lever i.
För att alla pratar.
Alla pratar om sig själva och alla lyssnar bara på folk som pratar om sig själva.
Man vill höra det alltså. För att...
Det säger något om vår tid, tycker jag. Utifrån det här citatet av Marshall McLuhan. Mediet är budskapet, som han sa.
Men så man vill höra på en sån snackpodd, inte för att man liksom gillar de som pratar.
Ja, det gör man säkert.
För att det säger något om ens tid.
Nej, det säger något om vår tid att vi gillar det här innehållet, tror jag att han menar. Utifrån Marshall McLuhans tes att mediet är budskapet, som han sa. Något annat som Marshall McLuhan sa var det här. Vårt konventionella omdöme om alla media, nämligen att det som betyder något är hur det används, är den tekniska idiotens stelbenta försvarställning. Det finns ett mer, liksom ännu tydligare Marshall McLuhan-citat som går så här. Det är allt för vanligt att innehållet i ett medium gör oss blinda för dess verkliga natur. Så Sam Sundberg har inte alls förstått vad Marshall McLuhan menar med att mediet är budskapet. Man ska inte studera poddinnehållet och sen göra en McLuhansk analys av själva mediet. Just eftersom Marshall McLuhan menar det exakt tvärtom. Att mediet är budskapet, det är alltså inte innehållet som är budskapet.
Mm-hmm.
Alltså det här kan man ju tycka vad man vill om. Men om man nu tar in Marshall McLuhan så kanske man inte ska... Eller om man nu ska ta in och stödja sig mot en större intellektuell röst så kanske man inte ska välja en som tycker precis motsatsen.
Nej, det till håller, själv. Det håller inte helt för granskning då.
Inte för en så substantiell intellektuell text.
Mm-hmm.
Men alltså om vi bara, jag är absolut ingen expert på Marshall McLuhan, men jag kollade igenom efter att ha läst
Sam Sundberg. Wiki quotes.
Jag läste faktiskt i hans berömda bok. Och det, som jag kunde förstå så talar Marshall McLuhan om media som en teknisk form. För honom kunde liksom en glödlampa, det är ett media.
Mm-hmm.
Det är den tekniska formen som är budskapet. Media som i sina olika tekniska former påverkar vår kollektiva varseblivning och samhällets sätt att organisera sig. Alltså så här, som ett exempel, med den tekniska formen tryckpressen skapades individualismen och nationalismen på 1500-talet. Det är vad Marshall McLuhan menar när han säger att mediet är budskapet. Det har liksom ingenting att göra med om talmedlet kanske känns pladdrigt när det hörs i en podcast. Alltså det här var inte meningen att göra någon sorts McLuhansk genomgång som kanske passar på en medie- och kommunikationskurs A. Men jag bara tyckte det var intressant, för det här borde ju den intellektuellt substansfyllde Sam Sundberg veta. Han kanske har något intellektuellt substansfyllt syfte med att felanvända Marshall McLuhan.
Men hur menar Marshall McLuhan med det? Eller det är kanske inte det vi ska fastna vid. Vi kan klippa bort det.
Ja, vi kan prata om det.
Vi kan prata om det. Men alltså, bara för att jag förstår, alltså media, att nationalismen och individualismen uppstod, beror inte det på innehållet i vad som trycktes i tryckpressen?
Det är det han menar att det inte gör. Hans analys är liksom ett försök att gå bortom den tanken. Att man inte tittar på liksom, han är mycket mer en mycket större teknologisk, vad ska man säga, teknologisk determinist.
Mm.
Att tekniken, alltså vilka teknikformer som mediet kommer i, är liksom en motor för samhällsutvecklingen. Alltså det har väldigt lite att göra med det som Sundberg skriver om. Det är mest det. Så att egentligen var det lite onödigt att show off här. Och dessutom är det ganska komplicerad teori. Så att jag är inte säker att jag fattar den fullt ut. Men jag fattar tillräckligt mycket kanske för att kunna säga att när Sam Sundberg avslutar sin artikel med att säga att livet är för kort för förklätt snicksnack, att jag då känner att jag håller med Sam Sundberg. Fuck you. Verkligen fuck you. Dra åt helvete. Och ta Nina Lekander med dig.
För det har liksom i svensk poddandes historia har det aldrig gjorts något så slappt som den där liksom felanvändningen
utav McLuhan. Jag tror liksom inte i något som två killar i Boden som bara spelar in i en gemensam USB-mikrofon. Det de klipper bort är bättre än det Sam Sundberg spyr ut sig i Svenska Dagbladet. Han skriver säkert jättebra texter annars, men det här var väl inte så bra.
Men det är också att man skulle slösa bort sitt liv genom att sitta och lyssna på väldigt mycket. Det är väl ofta så att man hittar vissa poddar som man gillar kanske. Mm. Och då är det ju inte pladdrigt snicksnack om man är intresserad av det.
Nej. Man kanske till och med känner att de ger mer till ens liv. Man får mer tillbaks för
man
den tiden.
Man kanske uppskattar det. Det kan ju vara det som är anledningen till att så otroligt många lyssnar på poddar. Att man ändå får något ut av det.
Fast det skulle kunna få en förklaring.
Och sen är det också det, om man har jobbat både på Sveriges Radio och med att göra poddar, så vet man ju det här att det alltid är mer redaktionellt arbete bakom en sändning i Sveriges Radio än en podd. Att det är ju bullshit, det antagandet.
Ja,
det är det.
Ja, men jag tänkte vi kanske kunde avsluta den här podden, vår podd, med att spela upp Jag klippte ut en spaning ur en av poddarna som Nina Lekander rekommenderar.
Mm.
Som heter Spanarna.
Som hon gillar då, eller?
Ja, precis.
Ja, som var den, en av dem som man ska
och den är väl en av dem som Sundberg tycker är lite mer intellektuellt, ja, substantiell. Mm. Men det, den godbiten spår vi till senare.
Mm.
Gott.
Just det. Man får bara hoppas, bara säga det till Nina Lekander och Sam Sundberg att nästa gång skriv nämn Kringlan Svenssons namn i era texter. Så vi, så vi slipper ha det här en gång till.
Jag vill bara se, det är så lätt bara, att göra.
Jag vill bara se sitt namn i tidningsbokstäver.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det är hårt i Göteborg nu för tiden.
Mm-hmm.
Yep.
Det är inte längre bara Volvo-bilar och självömkande indie som produceras i Götet.
Nej.
Utan också IS-krigare och maffiabossar.
Mm.
Det var ju den här dödsskjutningen nu för några dagar sedan på en restaurang i Biskopsgården. Och apropå den har det varit diskussioner om vad som är anledningen till att det här stöket har uppstått.
Just det, det brukar bli det.
Vad är anledningen till att det finns områden i Göteborg och i alla andra städer där ungdomar tycker att den mest realistiska karriärmöjligheten är kriminellt gäng?
Mm.
Mm.
Och anledningen är ju politik. Statsunderstödd systematisk segregation.
Mm.
Det som i Sydafrika kallades apartheidlagarna.
Mm.
I Nazi-Tyskland kallades Nürnberglagarna. Det finns som ni kanske känner till också i Sverige idag, men vi kallar det fria skolvalet.
Okej, okay. Du har härligt det dit och det känns spännande.
Jag uppskattar hur det här startade.
Ni vet hur det är, eller ni vet hur det var. Kanske inte när Moa var liten, men när jag och Kringlan var små.
Mm.
Då gick barnen betydligt oftare i alla fall i blandade skolor.
Mm.
Det fanns några plugghästar och några limsniffare i varje klass. Eller som det brukar heta, elever med olika typer av socioekonomisk bakgrund.
Mm.
Ja, det låter bekant att det kan ha funnits en sån tid.
Ja, jo, men det gjorde det.
Elever som kommer från hem med olika inkomst och utbildningsnivå. Men sen införde man den här statsunderstödda systematiska segregationen. Man bestämde att nu ska alla plugghästar gå på en skola och alla limsniffare på en annan skola någon annanstans.
Mm.
Man okay. beslutade att de privilegierades valfrihet, deras rätt att välja att slippa träffa någon som har det sämre ställt, var så viktig att de bestämde att vi ska ha ett samhälle med mindre social rörlighet än i en Jane Austen-roman.
Mm.
Mm.
Det är ju mindre rörlighet, för i Jane Austen, England, i de böckerna, fanns ju i alla fall en viss möjlighet att gifta sig uppåt i klasshierarkin.
Ja, det är svårt när det kommer till skolbarn.
Men det är inte så Göteborg, va? Att Håkan Hellström och de som gått på samskolan och åker ut i Biskopsgården för att hämta fruar.
Nej, inte vad vi vet.
Nej, nej.
Vilket är för jävligt.
Du är emot det fria äktenskapet. Det äktenskapsvalet.
Jag tycker att när man gifter sig har man en skyldighet att verka klassutjämnande.
Man ska ta någon i sitt närområde.
Höghusområdet intill. Du som är villabarn ska ta dem från höghusområdet intill.
Annars blir det som i Sydafrika.
Man beslutade i riksdagen att vi ska ha ett klassamhälle. Skolan ska inte vara en plats för klassutjämning eller integration, utan de som går på vissa skolor ska vara fact for life, bestämde man. Resten av världen inspireras av skolan i Finland. Sverige inspireras av skolan i The Wire. Ni vet hur det är. Svenska politiker har haft en brinnande längtan att få återskapa det här The Wire-idealet. Att också den här känsliga killen som egentligen har ett bra läshuvud, att också han ska börja jobba som crackförsäljare.
Mm.
Han ska aldrig få reda på att det finns andra jobb. Så kliniskt befriad från förebilder ska hans värld vara. Det har funnits en bred politisk konsensus om det här.
Mm.
Yeah.
Jag vet inte om ni har läst det, men Essan Fadakar, som är cirka vår ålder, alltså din och min ålder, Kringlan, skrev en artikel i Aftonbladet om segregationen i Göteborg.
Jag såg att han gjorde det, sen läste jag den inte ändå.
Mm. Men det var om att han växte upp i Bergsjön och på Frölunda torg i Göteborg. Mm. Men han gick på en skola där även fanns barn från närliggande villaområden. Och han hade kompisar som hette, citat, Henning, Fredrik, Tommy och Niklas.
Reella namn.
Men nu är situationen som fotbollstränaren Gregory sa i Studio 1 för ett par dagar sedan.
Det finns flera skolor där uppe som inte har en enda svensk barn. De får inte träffa andra personer, de får ingen nätverk. De bara stannar sinsemellan och tittar på äldre ungdomar som gör dumheter och har dem som modell.
Det var fotbollstränaren Gregory.
Ja, precis. Ja. Som bor i Biskopsgården. Tränar ungdomar i fotboll.
Ja.
Men just det att växer upp i ett sånt område idag och heter Esan, är sannolikheten att du känner någon som heter Henning, Fredrik, Tommy eller Niklas 0%.
Mm-hmm. Mm.
Ungefär lika stor är chansen att du kommer bli en etablerad mediafeja i Stockholm och få en fin titel när du blir stor som Twitterchef på Aftonbladet.
Han föddes på rätt sida murens fall. Är det det du...
Ja, precis. Men vi har då valt att göra det här.
Mm,
vi har valt det här och vi visste att det skulle bli så här. Bo Malmberg, professor i kulturgeografi, har studerat det fria skolvalet.
Det hemska tycker jag är när man ser på det här, att det här visste vi egentligen redan när det infördes. De internationella studierna som visar hur skolvalet påverkar segregationen är entydiga. Det är medelklassgrupperna som utnyttjar det. Man utnyttjar det i stor utsträckning för att undvika marginaliserade grupper och andra etniska minoriteter. Så att det är liksom, inför man ett skolvalssystem som det svenska, så är det den konsekvens som man får.
Mm. Det.
Men jag tycker också så här att man inte ens behöver studier och forskning på det.
Nej.
Alla som själva har gått i skolan, alla som har gått i en klass, borde ha fattat det. Alltså så här, rent intuitivt borde man förstå att det skulle fucka ur.
Ja.
Alltså jag tänker bara att, alltså jag gick på en skola i Luleå som jag tror liksom då helt klart var undermedel bland högstadieskolorna i Luleå. Och jag så här, gick en ganska jobbig och större klass.
Mm.
Men hade det varit så då att så här, säg de 8 starkaste eleverna i min klass. Alltså typ vi som kom från akademikerhem med engagerade föräldrar.
Ops, inte fysiskt starkast.
Nej. Nej, just det. Inte vi som var bäst på maktlekar. slå på axeln tills sen gav upp. Men typ vi som kom från akademikerhem med engagerade föräldrar. Att det hade varit den stämningen att våra föräldrar hade flyttat oss till en skola någon annanstans i stan.
Mm.
Alltså då hade ju studiemiljön i min klass gått från halvkass till helt sjuk.
Mm. Mm.
Eller hur?
Jo, men jag känner igen exakt samma sak som jag gick i skolan.
Det hade ju bara varit så här kaoshantering för läraren då. Mm. Hoppas på att alla klarar G med minsta möjliga marginal. Det hade inte så här existerat någon överkurs eller någon så här högre nivå att sträva efter.
Nej.
Alltså vem som helst fattar ju att det blir så här.
Jaja.
Ifall du har gått i en klass i ditt liv, vilket jättemånga har. Men det här har man ändå valt att införa bara för att man älskar apartheid.
Mm.
Så mycket.
Exakt.
Nej, men vad ska man då göra åt det här problemet? Jag sticker ut hakan och säger att det är ett problem.
Ja, men jag håller med.
De har gjort en grej i Nyköping.
Den stad som vidtagit drastiska och helt nya politiska lösningar för att bryta segregationen är Nyköping. Där la kommunen ner 4 högstadieskolor och öppnade istället en enda skola.
Och det är en skola med den uttalade ambitionen att den ska vara jämlik och den ska blanda elever från olika bostadsområden, kulturer och sociala bakgrunder.
Aha.
Ja.
De gjorde en jättestor skola.
Ja, men det är i praktiken man kunde göra för att få stopp på skiten och att bara sluta med den. Alltså kommunpolitikerna i Nyköping har tänkt utanför lådan och kommer fram till att en grej man kan göra för att motverka segregationen är att sluta segregera.
Ja, det är ett listigt knep.
Ja, har det funkat då? Det blev man ju, om det är jobbigt om detta blev en katastrof för alla England.
En mardrömsskola med tusentals elever.
Det är värre för dem som har det sämst också.
IS har aldrig värvat så bra som från den här skolan. Hedvig och Niklas och Tommy, de är i Syrien nu. har det funkat? Jag kan spela upp lite från studiets intervju med rektorn på Nyköpings högstadium, Henrik Eriksson.
Mm.
Och nu sätter ni ihop klasserna på ett annat sätt i den här nya skolan?
Ja, det gör vi. Vi tar ju hjälp av ett arbetsverktyg som kallas för SALSA, rent formellt som Skolverket använder. Men det handlar om att titta på föräldrars utbildningsbakgrund, fördelning pojkar, flickor, annan kulturell bakgrund och så vidare som bedöms påverka barns möjlighet att lyckas i skolan. Och utifrån det sätter vi samman klasser som är likvärdiga.
Har ni kunnat se några resultat ännu? Till exempel hur skolresultaten har utvecklats?
Ja, skolresultaten vill jag vara försiktig med att uttala mig kring just nu. Vi är ju trots allt 8 månader in i det här. Det vi kan se är att de har inte försämrats i alla fall om vi håller oss i den delen. Det vi däremot ser är ju att vi överbryggar fördomar varje dag. Alltså vi skapar fler naturliga kontaktytor mellan barn som annars aldrig skulle ha träffats.
Men jag tycker att det är intressant att det var en så lätt nöt att knäcka. Just den här statsunderstödda systematiska segregationen. Man kunde bara sluta med den med hjälp av ett beslut.
Yeah.
Mm. Alltså Nyköpings kommunalråd behövde inte först sitta i fängelse på Robben Island i 27 år.
Han kunde göra bara ett fritt val och göra på ett annat sätt. Det är imponerande.
Ja, men ibland är det som det går upp för politiker att de också kan ta ett beslut. Att det här...
Mm. Det räckte. Vi bara slutade med det här. Det behövdes liksom inte så här decennier av internationella påtryckningar och ekonomiska sanktioner mot Sverige.
Nej.
Ett beslut i ett kommunfullmäktige. Alltså, så jag fattar liksom inte varför slutar vi inte bara med det här då överallt? Om det var så enkelt. Alltså, jag förstår att man kan dra sig lite grann för att slå sönder en statsunderstödd systematisk segregation. Om man för att göra det först måste besegra Nazi-Tysklands krigsmakt.
Mm.
Att då är det så här, det här kommer bli en pers. Mm. Det här blir jobbigt.
Vi håller låg profil.
Vi drar oss för ett tag i alla fall. Låter dem annektera Tjeckoslovakien och så. Men jag menar, men om det räcker med ett beslut i ett kommunfullmäktige för att man ska sluta så här, slita isär samhället och pissa bort generation efter generation av ungar, alltså, då kan man ju bara göra det.
Mm.
Ja, det låter ju onekligen så.
Du har ett starkt case. Det är svårt för oss att bara för saken skulle invända.
Men om politiker bara kan fatta ett beslut. Behöver inte sådana galor, artister mot apartheid här eller någonting. Bara fatta ett beslut. Bara politiker som fattar beslut, så tar det slut.
Eftersom att jag är lite av en filosof så brukar jag lyssna på programmet Filosofiska rummet i P1, som ni kanske har hört.
Jag tror det är det som krävs att man ska få titulera sig filosof.
Ja, jag tror också det. Ja. Senaste avsnittet handlade om tiggare faktiskt. De fattiga människor som då kommer oftast från Rumänien eller Bulgarien, som försöker försörja sig i olika EU-länder och då på det sättet utnyttjar den fria rörligheten som bara var tänkt för 32-åriga ingenjörer från Zürich. Så det är lite av ett problem runt om i Europa.
Det blev inte som man tänkt sig.
Det var en bummer.
Den här romantiska bilden vi hade målat upp blev nedsolkad av att...
Att även fattiga ville röra sig. Det var,
just det. Det var synd att man inte...
Tråkiga nyheter.
...bygga en sån dörr som bara passar i viss... ingenjörsformat hål i muren runt Sverige. Som en ingenjör kan hoppa in.
Nästan alla aspekter av tiggeriet har ju redan då diskuterats, debatterats. Man frågar sig, vem är ansvaret för de här människorna som lever i misär? Är tiggeriet organiserat, har många pratat om. Mm. Ska man ge pengar? Är det fel att mörda en tiggare och elda upp liket? Och så vidare. Folk har ställt frågorna och det har liksom dragits upp om och om igen. Mm. De olika frågorna. Inte bara i Sverige, men väldigt mycket i Sverige.
I Sverige också.
Mm. Mm. Situationen med tiggeriet och alla de... problem det för med sig filosoferades det kring i Filosofiska rummet i P1, senaste avsnittet. Det var dags att öppna en ny dörr, lyfta på ett nytt öga som man säger, om man är filosof.
Just det.
Öppna ett nytt öga, kanske. Få nya perspektiv.
Var du, har du tagit med många från det romska communityt som var där och delade med sig av sin...
Tokigt nog kring det så var det inte så
det var
många.
Inte så.
Utan det var inte någon.
Nej.
Programledaren i Filosofiska rummet presenterade ämnet för dagen på det här sättet.
Som skuggfigurer i en Dickens-pjäs, tilltufsade, tandlösa och frusna, så hukar de i våra städer, skakar sina pappmuggar, please, Mr. Please, hej, hej.
Ja,
Bra imitation, tyckte jag.
Det är en imitation
jag blundade,
som kan höra
och då var det som att gå över Mellanvångstorget.
Det var inledningen till programmet i alla fall. Tiggare, vi vet hur de är. Tandlösa och ovårdade. Lite over the top i sina misäruttryck, kan man tycka. Blir nästan inte trovärdigt.
Ta ner det lite.
Ta ner. Vi fattar att ni inte har cash, men hur illa kan det vara? Det verkar osannolikt att man inte har råd med en tandprotes, till exempel. Så insinuerades det här. Inte jag som säger det. Och det var två filosofer som var inbjudna att samtala om vår moraliska plikt gentemot de här Dickens-roman-lajvarna som nu är på ute. Finns det en moralisk plikt? Vad kan vi bedöma som en nödsituation? Och har vi då en plikt att hjälpa till och så vidare? Det var det som man skulle prata om. Men det viktigaste som hände i programmet var att de öppnade upp för ett helt nytt perspektiv. Ett perspektiv som innebar att tiggare kanske skulle kunna lyssna på det här programmet och lära sig lite om hur deras tiggeri faktiskt påverkar medmänniskorna. Alltså oss, vi som inte tigger. Det är lite spännande.
Ja. Alltså det var vinkeln på programmet?
Nej.
Det var inte
den uttalade vinkeln på programmet. Den uttalade vinkeln var tiggeriet och vår plikt att hjälpa. Men man gick igenom. Det var 40 minuter långt det här filosofiskt, och det var mycket, mycket tankar.
Det är en oändlig tid, men det är ju upp och tassar den timmen.
Men det tangerade lite det, hur vi medmänniskor mår i den här situationen. Hur vi som inte tigger mår av tiggarna.
Ja.
De klassiska dilemmana som om Gud är allsmäktig och Gud är god... Varför ska jag då känna pyttelite dåligt samvete när jag går med en nyköpt iPad förbi EU-migranter som ligger i brun snö och tigger? Det som har ansatt filosofer sedan Aristoteles, den frågan.
Det togs upp i filosofiska rummet. För tiggande människor borde ju veta att det är väldigt problematiskt för oss som inte tigger, att vi hela tiden måste förhålla oss. Hela tiden förhålla oss till dem.
På det kanske.
De kanske borde tänka på det.
Nypa dåligt samvete de ger.
Man skulle kunna tänka det. För en verklighet för väldigt många människor i Europa idag är ju att man först, kanske inne på affären, behöver avgöra om man ska köpa närproducerade grönsaker kanske. Ett val, ett beslut.
Precis.
Kommer ut utanför butiken, sitter någon och tigger, och så måste man då ta ett till beslut. Ska jag ge pengar, ska jag inte ge pengar? Vad är moraliskt riktigt att göra i den här situationen?
Man får ett ansvar man inte bett om.
Ja,
man ska ju inte ge bort en krukväxt, för man ger bort ett ansvar.
Ja.
Och det tycker jag, eller inte jag då, men det är det tiggarna kunde tänka på.
De kunde kanske.
Att här får du din krukväxt de ger hela tiden, varje gång de ber pengar.
Alla de här turerna som i ens huvud när man ser en tiggare, diskuterade de i filosofiska rummet. Och tiggare runt om i landet skulle kanske kunna lyssna på filosofiska rummet och förstå precis hur många turer som sätts igång i ens huvud när man ser någon utslagen på något. En av filosoferna berättar i det här programmet vad som är en av de svåraste sakerna att hantera för oss som inte tigger när vi ser en tiggare. Nämligen att många tiggare ju är romer och att man är lite osäker på hur de kör, om man säger. Vad är det de kör med? Sådana faktorer som man tänker på. Det kanske inte påverkar om man, huruvida man skänker pengar eller inte. Men det är sånt som man kanske tänker på. Om man inte är tiggare. Han förklarar det så här.
Hur ser man inom den romska gruppen på värdet av utbildning till exempel? Hur ser man på värdet av att arbeta utanför den egna gruppen? Att vara anställd av någon som inte själv är rom till exempel? Där finns alltså kulturella faktorer som
ska
också
de
kommer in.
Ska de påverka mig i mitt beslut att skänka eller inte?
Nej.
Skänka?
Nej, det är sånt som man kanske tänker på, men lite föreställningar kring romer, men som självklart inte påverkar om man skänker pengar eller inte. Men det kan vara bra för tiggande romer just att veta att det gör saker med en människas huvud när man inte riktigt vet hur en fattig rom förhåller sig till utbildning och till att ha ett jobb.
Nej.
Det gör saker med en medmänniskas psyke att stå i ovisshet. Man kanske får ett ännu större kval när man står där med sin 5 krona. Så tänker man, är du en sån där fattig rom som inte ens gillar utbildning, kanske man tänker, och väljer att gå och slänga sig 5 kronor kanske i en önskebrunn istället.
Ja.
Och önska sig en värld där man med säkerhet vet hur romer förhåller sig till skola och jobb.
Eller ger det till en student på Lunds universitet.
Så att den kan forska och sen kanske bli filosof. Prata om det mer.
Ja. Men det finns en misstänksamhet om att romerna, det kommer inte förändra deras situation i grunden att vi fortsätter ge dem pengar, antar jag.
Ja, det är bra. Det tar de upp mycket.
Ja.
Jag tror att det är få som ger pengar till romer som har den förväntningen på att deras pengar ska göra den skillnaden.
Ja, nej, men egentligen är det nog inte så fel att fråga sig vad som händer, nu ska jag inte förstöra caset här, men i oss som ger när vi ser en rom. För det finns ju ingen större anledning att ge pengar till tiggare.
Du ska vara med i filosofiska
rummet.
Nästa avsnitt.
Nej, det kommer inte förändra situationen i grunden antagligen.
Nej, mer än att man inte kan värja sig för stunden, att man får så dåligt samvete. Det är skönt för en själv, men det hjälper ju ingen människa.
Mm. Det kan väl ge dem en bättre dag.
Ja.
Allt det här avhandlades även i filosofiska rummet. Men jag valde ju nu att fokusera på vad tiggare kan lära sig av filosofiska rummet. Om hur människor känner inför det här fenomenet med tiggeri. Eftersom att det var väldigt återkommande. Och något som de som tigger kan försöka förstå är att vi som inte tigger har känslor. Vi är människor som precis vem som helst, som du ser ute på gatan. Och vi bär också med oss de mest elementära rädslorna inom oss. Och när vi ser en tiggande människa så kanske vi liksom känner väldigt mycket olika saker. För vi har känslor.
Ja, det har vi.
Och det här är ett filosofiskt svårt område som vi är inne på nu. Men vi ska lyssna.
Där finns alltså medlidandets respons som är den första. Man ser en utsatt människa, man vill göra någonting. Va? Men sen finns det också en annan respons. Jag vill inte bli lurad. Va? Det är fruktansvärt kränkande att bli lurad av någon människa. Även om den människan har det sämre än en själv. Alltså man tycker inte om det för man känner sig dum. Är jag så godtrogen så att så fort någon ser ledsen ut så håller jag upp plånboken? Liksom då, va?
Okay. Ja, det är viktigt att tiggarna förstår den här aspekten och respekterar den. Att vi kanske kan känna medlidande, men framförallt kan vi känna rädsla. Vi som inte tigger har alltså känslor. Mm. Vi går igenom ett stort känslospektra när vi ser någon som tigger. Och det kanske vore på sin plats med lite respekt för de olika rädslorna, som till exempel att bli lurad, att
det
bli kränkt.
Det blir ju statusförändring. Helt plötsligt är det de som står över oss och lurar oss.
Ja.
Att det är det man är orolig för.
Men hur ska det åtgärdas då, att vi ska slippa känna de här känslorna? Alltså behöver de en sån där öppen redovisning då? Eller för att folk är rädda att bli lurade, att det är någon slags organisation bakom att...
Min lösning är ju då att tiggare lyssnar på filosofiska rummet och sen förhåller sig till det genom att kanske sätta upp en skylt där man skriver gillar utbildning plus jobb.
Är ärlig,
ingen intention att kränka med min existens just nu.
Är inte trafficking offer.
Till exempel.
Det är bara en myt.
Kanske ha lite olika informationsskyltar, ja. Skulle väl vara ett sätt att komma runt det här väldigt komplexa problemet.
Stämplar. Kanske att det är sant det som sägs på
kanske
skyltarna.
Kan ha en kontrollmyndighet som stämplar.
Jag har två barn som inte får mat om ni inte skänker pengar.
Ja, men för att det innebär väldigt mycket problem det här med filosofiska problem med att man känner starkt, man vet inte vad man ska ta sig till och tiggarna behöver förstå det. För att det som också är ett väldigt stort problem är ju att man kan få dåligt samvete när man ser en människa som tigger. Och det är också någonting som jag tänker, varför fattar inte tiggarna det? Att hela den här Dickens roman karaktärgrejen och att man sitter där liksom lite deppigt. Det orsakar en känsla av dåligt samvete. Och vet ni vad dåligt samvete gör? Det gör oss ledsna.
Det gör det.
Det är ingenting bra med det.
Man får heller inte hamna i den här situationen där man går omkring med ett konstant dåligt samvete. För världen blir inte bättre utav att människor mår dåligt av att de anser att de aldrig kan leva upp till sina förväntningar.
Mm. Visst blir världen inte en bättre plats av att man känner det här dåliga samvetet när man ser någon som lever i otrolig misär.
Nej.
Och det här måste tiggarna respektera på ett bättre sätt.
Ja, jag ser ju det som den enda lösningen.
Försök att tigga på ett lite mindre martyrigt sätt.
Jag kanske liksom, jag vet inte.
Bottnar ni i ert martyrskap, ska de fråga sig. Om inte, ta upp den nivå.
Det gäller liksom att när någon kommer fram som inte tigger så får man lite grann försöka se lite pigg och fräsch ut kanske. Mm. Lite som att det inte är så farligt. Visst, det är lite tråkigt.
Det har varit roligt med lite pengar.
Ja, men det är inte hela världen.
Det är inte som att världen går under.
Det är inte som att jag inte har något annat som jag kan ta mig till, utan... Ja, men lite mer positivt, så att vi inte ska behöva gå runt med dåligt samvete, vi som inte tigger.
Man vill inte att det här med att ge pengar till tiggare, man vill inte att det ska bli som att såhär, hälsa på farmor på ålderdomshemmet. Att det är bara en dåligt samvete-grej.
Nej, för det gör ju inte situationen bättre. Det blir ju bara mer jobbigt att gå runt och bära på allt det här.
Ja, vi vill inte ha den relationen mer för att vi, och det är egentligen...
Det är av kärlek.
Det är av kärlek, precis.
Men för annars skulle man kunna tänka sig att dåligt samvete kan ju vara en motiverande kraft.
Mm.
Kanske för liksom en större folklig uppslutning att ställa krav på att kanske göra något åt situationen i Rumänien. Eller är han sverigedemokrat nu som tycker man ska lösa problemen på plats?
Det tror jag inte.
Nej, jag tror att man måste inte vara... Det är inte bara sverigedemokrater som vill att de ska sluta förtrycka romer i Rumänien.
Nej, det kan även gemene man.
Det kan inte rimligen bara vara sverigedemokrater som tycker det.
Det känns inte så att det kan.
För i så fall tycker jag de har en poäng. Kanske blir SD 18. Stänger inga dörrar.
Ja, om inte de andra partierna går ut och tydliga med att de också.
De inte älskar Rumäniens rompolitik.
Mm. Vi vill ha ett besked. Annars SD 2018.
Kommer Lilla Drevet gå ut med det och kampanja för SD 2018?
Det var det.
Ja, om jag hoppas vi får svar från de andra partierna.
Ja, det jag också.
Så att vi släpper.
Ja, men ett sista perspektiv som programmet Filosofiska rummet erbjöd då. Eller ett sista liksom, lite grann en inblick för tiggarna i hur det är för andra människor. Att förhålla sig till dem. Mm. Det var ju detta.
Jag tror att antal spelar in en roll också. Hade det bara varit en enda tiggare liksom, som satt utanför en sport varje dag. Liksom. Det fanns inga andra runt omkring i stan. Då skulle man så småningom etablera en relation till den människan. Och antagligen göra någonting. Va? Men när du ser de 10, 20, hundratals. Va? Då sker en avtrubbningseffekt. På samma sätt som när man konfronteras med elände på tv-skärmen. Långt borta men också ett väldigt stort antal.
Där kommer ju passiviteten igen. Uppgivenheten.
Ja, det ni gör när ni är så många. Mm. Det är ju att ni orsakar en passivitet och uppgivenhet. Hos oss andra. Till skillnad från om det är en människa som det är synd om i ens kvarter, då man kan skapa en relation. Och det här är ju en viktig lärdom från Filosofiska rummet till då alla människor som lever i misär och tigger på gatorna, att i alla fall sprida ut det.
Sprid,
kanske.
Det är ordentligt.
Ordentlig spridning, ja. Så att det inte blir den här känslan av att nu är det för mycket hemskt på den här gatan. För då kommer en uppgivenhet, passivitet och liksom en känsla av sorg som vi som inte tigger tycker är väldigt jobbig och obehaglig. Att man inte riktigt kan känna något. Man vill känna det här medlidandet. Inte det där överdrivna medlidandet. Som att de är med i någon Dickens roman. Men man vill liksom... Man vill få en liten... Man vill känna någonting, vill man göra.
Ja, tänk om det bara var en enda jättestor tiggare som kom. Att man fick slå ihop alla tiggarna till någon sorts Gulliver-monster mer.
Mm.
Så kunde det vara vår kompis som hjälpte oss mer.
Tänk om fler tänkte.
Fick sova med huvudet inne i slottet och fötterna i Östersjön.
Tänk om.
Ja, då skulle vi bara pyssla om vår Gullivertiggare. Mm.
Men så det är ett tips till, alltså, till tiggarna.
Det var väldigt...
Var färre.
Var färre, tigg inte helst. Men om ni gör det...
Skapa en större organism.
Ja, precis. Det är ditt tips. Det får vi väl säga att det var inte med i Filosofiska rummet, just det med att skapa en stor fjurs.
Tog de upp mitt tips om att tiggarna borde börja sälja hasch?
Nej. Utan de höll sig till just de här tipsen som utgick mycket då från filosofiska ståndpunkter.
Kom de fram till några svar, några filosofiska svar?
Nej, utan det var ju mycket att filosofera kring hur det känns när man ser en människa i misär. Och att det känns dåligt. Och att det vore bättre om det kanske inte var så. Sen var det ju ett samtal. Det var ju olika åsikter. Det var lite fram och tillbaka självklart. Men det genomgående tycker jag ändå var att det var många konstruktiva tips. Om man som väldigt fattig människa som lever i misär vill veta hur man ska göra för att liksom inte skapa det här obehaget hos oss som inte tigger.
Nej.
För någonstans är det viktigt att vi verkligen, verkligen kommer ihåg att det är ett stort problem att man mår väldigt dåligt.
It takes two to tango.
Exakt. Ja. Lika goda kålsupare och så vidare.
Det var allt för den här veckan, va?
Ja, det var ju redan färdigt, ja.
Det är ingen som har något mer.
Nej, ska vi berätta? Vi har gjort det så många gånger, Ola. Men vi har ju vår turné som vi har smygstartat lite, men den sätter igång ordentligt.
Ja, för nu kan vi ju säga det att det är väl 1 april, det är på onsdag. Så är det i Malmö.
Kan jag få komma in gratis?
Ja, det får du.
Tack.
2 april är det i Växjö.
Ja, och sen rullar det på. Det finns en Facebook-sida och en WordPress-sida man kan följa. Det är mycket enkelt att hitta.
Ömheten, stand-up-turné med killarna från Lilla Drevet. Det är klatschiga namnet på Facebook-sidan. Tack. Och sen finns det omhetsturnén.wordpress.com. Men ja, precis. Malmö och Växjö nu här närmast.
Mm. Innan vi slutar, så bara jag tänkte på, jag lovade ju det här, jag vet inte om vi kan se om det håller för att spela. Men jag tänkte att vi skulle spela upp ett exempel ur en av de rekommenderade poddarna.
Just det, en sån eftersträvansvärd podd.
Precis, för att spanarna senast pratade om ett ämne som ligger oss varmt med hjärtat.
Okay.
Humor.
Okay.
Så det är en, dels är det en odyssé över svensk humorhistoria från Hasse och Tage framåt och sen ett nedslag där det gick fel.
Oj.
Och sen en förhoppning om vad som kommer hända i framtiden. Av en människa som inte på något sätt är initierad, som inte vet någonting om humor mer än en vanlig handbollspappa på stan. Mm. Men som då gör ett program och inte en podd och därför alltid är 4 gånger mer intellektuellt substantiell än vi kan vara.
Wow.
Mm, okej. Okay. Då avslutar vi med det. Mm. Jag säger bara tack Moa, tack Kringland.
Tack.
Jag heter Ola, det här var Lilla Drevet, en podd för Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen nästa vecka.
Kommer ni ihåg Hasse och Tage? Det var en mild och vänlig humor med ett visst samhällsengagemang. Agnes och Brasse, fortfarande snälla, kanske inte lika samhällsorienterade. Och sen har vi då Herngren och Holm med de här relationsfilmerna. Och sen kommer då också Killinggänget som är oerhört begåvade och har gjort mycket roliga och bra grejer. Men det fanns ändå ett stråk där som jag inte var så förtjust i.
Mm.
Och det är den här ironin. Man skrattar inte med, man skrattar åt. Ibland går det lite för långt, att det blir lite obehagligt. Och jag tänker på det här med roasting också. Komikerna sitter och elaka mot varandra.
Mm.
Allvaret, vi kan inte ironisera hela tiden. Och det här är vad jag tror kommer hända, att humor på något vis kommer att bli vänligare och mänskligare nu, därför att det funkar inte riktigt att vara så där ironisk längre. Tack!
Vad var det för låt? Det var Onkel Konke, CP och Åke.